Då sitter jag här i bilen i Nyköping den här gången. Och jag sitter här med en av våra svenska stjärnskottsboxare, måste man väl ändå säga. Erik Skoglund. Sen 2010 har han 25 stycken vinster som proffsboxare, varav 11 knockouter. Välkommen hit, Erik.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Och varför sitter du här idag?
Det vet jag inte varför det har gått så bra för mig, men det är väl mycket envishet och målmedvetenhet som har fått mig att hänga i trots en ganska motig start.
Kan du berätta om den?
Ja, men jag började ju boxas av en slump, var det väl inte. Det var min storebror som hade börjat boxas innan mig och tjatade att jag skulle följa med till boxningsklubben. Han behövde någon att slå på. Och jag var ganska vek på den tiden, både mentalt och fysiskt klent byggd, så att ja, men jag följde med i alla fall och jag blev kvar där. Det var nog mycket syskonrivalitet i början som gjorde att jag hängde i. Jag ville ju visa att jag också kunde bli lika bra som brorsan, fast att det var väl ingen som trodde att jag kunde bli det.
Var det en drivkraft att du kände att du inte hade folk med dig som trodde på dig från början?
Jo, men absolut. Det tror jag att det var. Framförallt så vill man ju aldrig vara sämre än sin brorsa. Liksom, så att det var mycket prestige oss emellan till en början. Och sen är det klart att man vill ju övertyga alla andra som inte heller trodde på en att man kunde bli någonting. Att man kunde det.
Och din mentala... Du sa att du var svag både fysiskt och mentalt. Den mentala biten, vad innebar det?
Nej, men jag var ganska rädd av mig. Både för slag i boxningsringen då, men sen för smärta överhuvudtaget. Jag var ganska vek och tog till tårarna fler än en gång i boxningsringen där i början. Så att, det var en nyttig skola.
Och ändå fortsatte du trots den känslan?
Det var ju så. Så någon form av envishet hade jag nog ändå.
Sist vi såg dig så var det ju på Hovet i Stockholm.
Ja, precis. Det har ju blivit så sen vi fick tillbaka proffsboxningen på riktigt till Sverige och kunde börja arrangera galor med titelmatcher på hemmaplan. Så har jag boxats 2 matcher i Nyköping och sen så en i Stockholm. Och Saulon som arrangerar boxningsgalorna, de vill ju gärna bredda intresset i Sverige och arrangera galor på flera håll. Så att jag får väl inse att kanske inte alla matcher kommer att bli i Nyköping eller ens i Sverige. Det är inte bara de som bestämmer det. Men jag vill boxas på hemmaplan så ofta som möjligt. Jag känner att jag har ett helt annat stöd här hemma än någon annanstans. Jag har blivit väldigt hemkär av någon anledning. Jag tror att jag har rest väldigt mycket som idrottare då, och tvingats ligga borta på långa träningsläger och turneringar redan som amatörboxare. Så att man har alltid haft den här ständiga hemlängtan. Och jag inledde ju min proffskarriär i Berlin och tränade där i 5 års tid. Och ja, ville ju hela tiden hem egentligen. Så att jag tror att det är att jag har tvingats vara borta så mycket som gör att jag är så hemkär.
För att komma till en viss nivå så får man ju offra någonting. Känner du att du har något du har fått ge vika för att komma dit du är?
Jo, men absolut har jag väl fått offra en del. Det handlar väl om prioriteringar. Jag har ju alltid egentligen prioriterat boxningen först. Och allt annat har kommit på andra plats, både med familj och vänner och skola på den tiden. Den största uppoffringen jag har gjort egentligen, det var väl när jag bestämde mig för att sluta skolan efter 9:an och inte börja gymnasiet utan träna på heltid istället. Det är en ganska känslig ålder där man annars umgås mycket med kompisar och liksom knyter band för livet. Och jag ville inte göra det, utan jag valde att träna istället för att jag kände att det gick åt. Inför matcherna så blir det ändå att man isolerar sig. Man vill inte springa på någon onödig infektion eller ja, man träffar inte så mycket folk. Utan jag låser in mig i min tunnel och siktar på matchen. Och så har det alltid varit.
Har det påverkat familjeliv, samboskap, de delarna av livet?
Jo, men min sambo har ju fått stå ut en hel del. Vi har varit tillsammans i 6 år och gör ju allting tillsammans. Hon jobbar ju heltid med mig också. Och hon ser till min kost och lagar all min mat och är med mig på alla träningar och assisterar. Så att hon gör ett jävla jobb. Och hon har varit delaktig även när jag var i Berlin då. Och det blev mycket pendla för henne, för hon har en son som hon tar hand om varannan vecka då. Och så var hon nere i Berlin och tog hand om mig varannan vecka. Så att hon är väldigt omhändertagande och fick ju resa alldeles för mycket under en period. Men ja, vi tog oss igenom det, men det är skönt att vara hemma nu.
På 6 år så har du ju inte förlorat en match.
Nej, det har inte blivit så än. Och det är väl bara en tidsfråga innan en förlust kommer. Men min enda uppgift är att bara se till att det inte blir nästa gång. Och så har jag sett det hela tiden. Jag tar en match i taget och har fullt fokus på den.
Vad hade en mental tränare sagt om din inställning med att...
Oj, det vet jag inte faktiskt. Jag kanske borde träffa en sån. Det tror jag. Man är ju realist liksom, och det är väldigt få förunnat att gå genom en hel proffsboxningskarriär och pensionera sig och ha nått sina mål utan att ha förlorat en enda match. Det händer, men det är extremt sällsynt.
När jag tänker på en proffsboxare, då ser jag ju kaxigheten och självsäkerheten själv framför mig. Och när man pratar med dig så känner man att det finns en ödmjukhet och, som du själv kallar dig, realist. Vad är din känsla inför en viktig match? Känner du dig kaxig eller känner du dig mer ödmjuk? Vad är själva mentala inställningen från din sida?
Jag ser mig väl själv inte som en typisk boxarprofil. Det är klart att det är boxning som är den enda sporten som jag håller på med, men jag jämför mig gärna med andra seriösa idrottare, skidåkare eller friidrottare som liksom satsar seriöst och ser det som en idrott. Jag ser det inte som att vi ska gå in där och slå på varandra så mycket vi kan, utan jag vill ju bara vinna. Det har jag ju lyckats med.
Känner du dig mer taktisk än känslomässig?
Ja, man försöker ju inte känna efter så mycket utan hålla sig kall och ja, behålla fokus. Om man börjar känna efter för mycket, då är det lätt att man tappar huvudet och hetsar upp sig. Det värsta som kan hända, i alla fall för mig under en boxningsmatch, det är att man skulle bli förbannad på sin motståndare. Då boxas man inte bra.
Är det mycket spel för galleriet?
Ja, ofta tror jag att det är det. Det här med trash talk och hela den biten som hör till, att man ska liksom stå och stirra ut varandra och prata skit om varandra. Det är väl ingenting som jag tycker är någon rolig del av sporten. Och det är inget som jag brukar ägna särskilt mycket tid åt heller. Men det är klart, många gör ju det. Och en del gör säkert det för att de tycker att det är kul. Och en del gör säkert det för att psyka motståndaren. Och andra gör det nog bara för att sälja matchen.
Jag jobbar ju som personlig tränare. När jag pratar med mina kunder i gymmet, så ibland så tycker jag inte att man behöver göra allting helt perfekt. Och då undrar en del, ja men Robert, kan du äta den där chokladbiten en lördagkväll? Du som är PT. Har du någon, ska man kalla det last, som hade fått folk att höja ögonbrynen? För du anses ju som en elitidrottare av högsta grad.
Det är klart att när jag är ledig så liksom under en längre period så tränar jag ju alltid ändå. Och lever väl ett relativt hälsosamt liv, men jag kan absolut unna mig en pizza och en öl om jag vill det. Men det är ganska sällsynt. Och under uppladdningen, om man säger så, 10 veckor före match så går jag på en strikt diet. Och då är det ju, ja, den trappas ju upp, om man säger. Och stramas åt den dieten ju mer man närmar sig match och invägningen. Men det är väl framförallt gluten och socker som jag kapar redan från start. Det funkar för mig. Sen är det klart att det är ju gott, va? Så att man vill väl unna sig emellanåt, även om det är sjukt att man funkar på det sättet, att man unnar sig något onyttigt som skadar kroppen.
Finns det någon händelse eller något beslut som du kan känna att du ångrar nu i efterhand?
Nej, inget beslut som jag ångrar egentligen. Men det är klart. Jag kan vara lite bitter över att man har... Ja, under alla åren i Berlin då, så jag lärde mig massor och det var utvecklande, framförallt till en början. Man fick bra sparring och bra utbyte med andra boxare. Men framförallt fysträningen var ganska gammeldags och slet ganska mycket på kroppen. Man jobbade inte så mycket med att förebygga skador. Och ja, sen jag drog på mig ett diskbrock där nere så har jag fått hjälp av min naprapat och numera fystränare David Wahlgren. Och han har ju öppnat upp ögonen för mig vad det gäller fysträning. Och jag har fått en helt annan kropp sen dess. Så att jag har väl lite sån bitter inställning till hur min fysträning har prioriterats tidigare. Och alla mil efter mil av löpträning som jag inte ägnar mig åt idag längre. Som känns liksom som bortslösad tid på något sätt. Mm.
Känner du att du ligger efter på grund av det?
Ja, lite grann fysiskt fortfarande. Jag har inte nått liksom toppen än av min karriär. Dels är jag ju ganska ung fortfarande i branschen och har väl några år som jag fortfarande utvecklas till det positiva. Men sen så är det klart att utan den fysträningen som jag har ägnat mig åt de sista 2 åren så då hade jag nog inte varit så bra som jag är idag.
Kan du berätta om någon händelse i ditt liv eller karriär? Det här kan vara privat och det kan vara rent idrottsligt som har gjort att du har känt att nej, nu vill jag ge upp. Jag orkar inte mer. Nu ger jag upp. Det här är övermäktigt.
Jag kommer ihåg ett junior-VM i Mexiko som amatörboxare då. Och jag hade laddat för det där i ett år med turneringar och träningsläger och liksom jag skulle verkligen formtoppa mig. Det var mitt år och jag skulle se till att ta en medalj där. Jag åkte ut första matchen. Då kände jag att fan. Ja, grät mig till sömns den kvällen. Men jag bet ihop och gick upp morgonen efter och tränade. Och såg till att få bra sparring istället mot andra boxare som hade åkt ut. Och det var utvecklande. Jag försöker inte gräva ner mig i motgångar utan okej, det här är tråkigt, det här hände och sen så får man släppa det och gå vidare.
Mm. Och hur tog du dig vidare? Alltså på vilket sätt utvecklade du dig?
Man lär sig av sina motgångar att allting inte går som man har tänkt sig, men tids nog när man har släppt det och gått vidare och presterat igen så känner man ju att allting hänger inte på ett tillfälle. Utan det är att man fortsätter och att man behåller den här envisheten och att man har sitt slutmål som man fortfarande strävar efter. Det är det som tar en framåt.
Och vad är slutmålet just nu?
Ja, slutmålet har ju alltid varit för mig att jag ska bli världsmästare och försvara min VM-titel så många gånger att jag kan gå i pension när jag känner att det räcker. Eller när kroppen inte orkar mer. Men det är ju en bit kvar till dess.
Hur gör man för att bli bäst då?
Jag vet inte, jag är ju inte bäst än. Men jag jobbar ju på det. Och jag tror just att det är viktigt att det är att hålla i och aldrig släppa fokus. Jag tänker ju väldigt mycket på boxning. Och det har inte gått många timmar utan att jag har tänkt på boxning sedan jag var 12 år gammal och satte upp det här målet. Så att, det är nog det att inte överge sitt slutmål. Den enda uppgiften som finns och sen så får allting annat bara lösa sig.
Men du vet ju i alla fall din uppgift, för det jag kan uppleva med, och det är det jag vill få ut lite till lyssnarna här med, att om du inte vet vad ditt mål är så har du ju ingen chans att veta hur du ska ta dig dit, och du vet ju vart du vill.
Ja, naturligtvis. Det är klart att man måste ju ha ett mål för att kunna ta sig dit. Det är ju ingenting som man bara snubblar över. Och framförallt så jag brukar säga att det som skiljer ett mål mot en dröm, det är att har man satt upp ett mål, då har man oftast en plan för hur man ska ta sig dit. Sen kan man gå och drömma om saker utan att ta fram någon plan, och då är chansen ganska liten att man kommer att lyckas.
Ja, du har ju inget att agera på.
Nej, precis. Jag menar, Jag kan ju gå och drömma mig bort att jag ska göra någon mångmiljonvinst på lotto, men jag menar, jag spelar inte ens på lotto, så att planen är ganska obefintlig. Och det kommer antagligen aldrig att hända.
Kan du ge 3 tips till hur du tror att vanliga människor som har kanske bara mål att gå ner sina 5 sista kilon eller att börja träna och hålla det. Vad gör man när motivationen tryter? Har du 3 tips för det?
Det är väl egentligen bara ett tips. Det är att tänka igenom varför man gör det. Ja, förhoppningsvis så får man motivation nog att få det gjort bara av den tankeinställningen.
Mm. Jag tycker man ska gå in lite djupare på sitt varför också. För en del kanske bara... Alltså, skulle du säga så här, ja men jag vill bli världsmästare. Ja. Ja, men det är ju självklart att du vill. Varför vill du bli världsmästare? Kan man gå in ännu djupare och se, ja men jag vill det verkligen för att... Och nu, där kan svaret bli lite halvjobbigt också för vissa människor. För då kan det handla om att, ja men jag vill att min storebror ska se upp till mig. Eller jag vill att mina föräldrar, mina vänner ska se att jag kunde lyckas. Och man vet på djupet sitt varför. Och inte det här bara ytliga. Det är som, jag vill gå ner 5 kilo. Varför vill du gå ner 5 kilo? Kanske är för att du känner att du vill ha en sambo. Du kan väl känna dig ensam. Har du någonsin tänkt ett steg djupare? Varför vill du egentligen boxas och bli bäst i hela världen?
Till en början så var det kanske att bevisa för framförallt brorsan och farsan att jag också kunde boxas. Men det har jag ju redan bevisat. Så att på så vis skulle jag kunna sluta nu och känna mig nöjd. Men jag är inte nöjd än, utan jag har en bit kvar. Jag har nog ganska svårt att bli nöjd. Framförallt med mina egna prestationer och så. Så att risken finns väl att jag blir en av de där boxarna som inte vill sluta. Men hänger i och känner att ja, men det går en match till. Fast jag hoppas inte det. Och om jag hamnar där så är jag övertygad om att min sambo kommer ta mig i örat och säga att nu är det nog. Nu får du vara hemma istället.
Det där tycker jag är intressant. Med att aldrig bli nöjd. Det är jättemånga som har sagt rakt igenom min arbetskarriär. Ja, men nu har du ju gjort det där. Är du inte nöjd nu? Nu är du på det stället. Är du inte nöjd nu? Jag tror att idrottande och företagsverksamhet på det sättet kan vara. Men det handlar inte om att man ska ta sig till en punkt, utan det handlar om utveckling. Det är som du säger där med ditt mål, att det förändras. Målet kanske är samma, men anledningen förändras hela tiden.
Jo, absolut. Och sen har man har ju mål, som du säger, av olika anledningar också. Mitt idrottsliga mål, det är ju egentligen att bli världsmästare. Det skulle ju kunna vara bra där. Men sen har jag ju, eftersom det även är mitt arbete, har jag ett ekonomiskt mål, och det är att jag ska kunna försvara den VM-titeln tillräckligt många gånger och mot tillräckligt stora boxare så att jag ska kunna trygga min framtid och gå i pension när jag har boxats färdigt. Och det är väl egentligen inte ett idrottsligt mål, för att hur många gånger man försvarar sin titel och mot vem, det har ju mest med ekonomin att göra.
Hur och när kommer vi att se mer av dig nu i framtiden?
Ja, det är lite oklart fortfarande, men jag siktar ju på en Europa-titelmatch på svensk mark i slutet på sommaren, början på hösten. Och det är det målet jag har fått till mig av min promotor också, att han jobbar hårt för det. Så att jag hoppas att de ror i land.
Jag är ju lite involverad i en fond som heter Aktivistfonden då, som vill bidra till att barn med funktionshinder ska kunna få idrotta mer.
Absolut.
Och du har ju valt att delta i den här aktionen med,
ja,
med ett par shots.
Självklart, det är ett fantastiskt initiativ och det känner jag att jag vill bidra med. Så att jag donerar mer än gärna ett par gamla matchshorts.
Ja, och det vore ju jättekul om alla ni som lyssnar, det kommer att komma mer info om den här auktionen som ni kan delta i under säsongens gång här nu när vi spelar in.
Här ser de ut i alla fall.
De är ju...
Jag har haft dem på match.
Sjukt snygga. Mycket glitter och paljetter och så.
Ja, det är väl inte riktigt så som jag hade tänkt mig när jag skickade efter dem. Men
Men det var de du fick.
Det var de jag fick. det var så det vart.
Underbart. Tack så jättemycket för att du var med i den här intervjun.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfukter eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.